Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%.
5%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Välkommen till det 142 avsnittet av intervjupodcasten Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Läs mer på mitsubishimotors.se. Tack Mitsubishi. Ja, nu är det 15 år sedan den här låten kom. Fortfarande bra. Och Ken Ring har hållit sig kvar sedan dess. Även om han i mångt och mycket varit känd som en bad boy, så har han ju också varit en av Sveriges mest produktiva artister och släppt ett dussin album, typ 25 singlar och säkert 10 mixtapes eller något. Och förra året gjorde han dundersuccé i TV4 Så mycket bättre och blev nästan lite folkkär. Men det är aldrig långt till löpsedlarna med Ken. Det började redan på 90-talet med låten Spräng regeringen som han framförde framför slottet under Vattenfestivalen. Och det blev rabalder. Och så där har det liksom lite grann fortsatt sedan dess med jämna mellanrum. Och vill du läsa mer om det så kan du säkert göra det på internet. Nu är Ken aktuell med boken Livet där han tecknar ner sitt livsstory helt enkelt och tar skribenten Claes Ekman till hjälp. Jag har läst stora delar av den vid det här laget och den är, ja, det kommer att blåsa även om den här boken kan jag säga. Utan vidare spisning, välkomna till Värvet med Ken Ring, inspelat förra veckan i Vällingby. Varsågoda. Du var nästan en timme sen, fast vi bor 200 meter ifrån varandra. Hur gick det till?
Alltså, saken är det att jag har inte så mycket koll på allt som händer just nu. Utan jag så här, försöker vara kreativ och försöker och ha så lite koll som möjligt. Så det är väl lite så. Sen så råkade jag se Twitterinlägget att du satt och väntade på mig. Så då tänkte jag att det var någonting. Och jag visste att vi skulle göra intervjun, men den har varit flyttad lite så här. Så jag har inte riktigt fått hum om vilken dag det skulle vara.
Jag förstår. Har du någon som håller ordning på dig?
Ja, jag har en kille som håller ordning på det mesta. Så att jag fick rätt många samtal.
Men det är inte han?
Nej, det är inte han som sitter här med mig.
Nej. Utan det är en annan?
Yes.
Berätta om den här killen.
Den här killen sitter bredvid mig, Jesper Velander, producent. Och vi har jobbat ihop i många år. Proddat mycket av mina låtar, Stjärnan av en vän, hela akustikenplattan. Och jobbar också även nu med min ljudbok till boken. Så bara en god vän och en arbetskollega.
Ja, vad fint. Du känns mycket som en sån som har mer i ett posse vart du än går.
Ja, alltså jag är väl lite sådär. Jag gillar att ha folk omkring mig. Och sen så är det också så här att vet, i våran del av det vi håller på med så är det liksom, det är lite en grej att alltid komma med folk liksom. Jag försöker hjälpa så många som möjligt med så lite som möjligt liksom.
Ja. Hur känner du för Vällingby då? Hur länge har du bott här?
Officiellt så bor jag inte i Vällingby. Utan okay. jag bor lite utanför Vällingby. Men Hässelby och Vällingby har varit min uppväxtort. Och det är väl här jag har spenderat mest av min tid i livet överhuvudtaget. Känner alla och de som... Du vet, man kan alla centrum, kan alla vägar ut och in. Det är lite som hemma liksom. Sen är det ju så här, du vet, Vällingby, Hässelby. För mig så är det så här... Jag har en väldigt stor gemenskap, men på ett väldigt annorlunda sätt här ute liksom. Jag har liksom mycket vänner i alla möjliga olika former liksom. Så att det finns en gemenskap, men också så finns det en ganska tråkig baksida med Vällingby och Hässelby också liksom.
Berätta.
Det finns en ganska stor underklass här överhuvudtaget liksom. Du har Hässelby Villastad som är liksom ett område där villorna kostar 5 miljoner. Men sen så samtidigt så har du Vällingby centrum och Hässelby gård och Arabdalen skulle jag säga, Åkermyntan som som är liksom områden där det inte är ovanligt alls, med allt från, du vet, grova vapenbrott och liksom det, så det finns väldigt så här stor kontrast med Vällingby och Hässelby liksom.
Det är extremt segregerat.
Extremt segregerat, men också att det är väldigt så här har vi har en ganska stark tradition av kriminalitet skulle jag säga i Hässelby och Vällingby, och det är något som alla försöker efterfölja liksom, och tyvärr så når det ju väldigt unga åldrar liksom, och tyvärr så når det väldigt väldigt mycket folk liksom.
Men nu bor du i medelklass, inofficiellt då, i medelklassdelen av Vällingby.
Nej, alltså inofficiellt så bor jag inte någonstans överhuvudtaget. Men, och officiellt inte officiellt heller. Men ja, jag vill, alltså saken är det, så här ligger det väl till. Jag bor i Kenya och nu när jag har varit hemma över sommaren så har jag hyrt ett hus i andra hand bara liksom.
Okay.
För att kunna bo i. Så det är inte alls, alltså det är inte vårt hus, det är inte det vi hyr eller sådär. Så att där jag bor nu är ganska tillfälligt liksom.
Men det verkar så trassligt för dig att vara i Sverige. Är det fortfarande när man läser på om dig? Så?
Alltså trassligt och trassligt. Det är, Sverige för mig är ett land där jag är liksom rapstjärnan Ken Ring. Liksom. Och det har sina både goda och dåliga sidor. Liksom. Det är mer så kanske.
Berätta om de goda.
De goda sidorna, det är väl att man är igenkänd och det finns möjligheter att göra saker. Och det finns människor som lyssnar på en och det finns liksom... Jag kan hoppa in i studion i 3 månader och göra ett album. Jag vet att det kommer väldigt mycket folk som gillar det. Liksom. Jag har en framgång här som jag inte har någon annanstans. Liksom. Så det är väl det goda med det hela. Sen har du väl baksidan med att man känner dem man känner. Man är liksom, man har barn, man har liksom det. Och så samtidigt ska du vara en så här svensk rapstjärna som du samtidigt ska ha ungar på skolor. Och det är en så stor kontrast och det är väldigt påfrestande för mig i alla fall att vara liksom.
För det har ju varit alltså, vårdnadstvister och rättegångar och skit sånt. Är det liksom lugnt nu?
Ja, det är tvärlugnt. Alltså, mitt familjeliv har aldrig varit bättre. Liksom. Vi har nu senaste, jag skulle väl säga kanske senaste 5-6 åren, liksom, 7 åren så har det varit väldigt lugnt för mig. Liksom. Jag gick igenom vårdnadstvisten, när den var över så löste sig det mesta liksom. Och vi har en väldigt bra familjerelation liksom idag allihopa överhuvudtaget. Så det är väldigt nöjd. Sen kanske det blir annorlunda nu när boken kommer. Men det får man bara hoppas att det inte blir.
Ja, berätta om den. Jag fick ju, ska jag säga att jag har inte hunnit läsa den till fullo. Jag fick den på så här, en pappersbunt liksom, för i fredags eller någonting sånt där. Men berätta om den.
Boken som jag skrivit, det är väl typ en så här... Det är väl, man skulle säga att det är en reflektion av mig liksom, av hela mitt liv. Jag går tillbaka till när jag föddes och liksom försöker plussa ihop ett och annat i livet och försöker komma till en slutsats liksom, med så här, vad är livet egentligen går ut på liksom, vad är det man lever för. Och det är väl lite så. Sen så handlar det mycket om hela min uppväxt och hela min karriär och alltihopa och familjeband och barn och fruar och det. Alltihopa vet.
Säger du att om man läser boken då får man veta meningen med livet?
Jag får inte veta meningen med livet, men det är en inblick i alla fall ur hur jag väljer att leva efter det jag har gått igenom liksom. Och vad jag har för åsikter och vad jag tycker om saker och ting överhuvudtaget. Så det är väl inte så här, det är väl inte en guide till livet liksom. Men däremot så är det en inblick och liksom, det ibland så krävs det någonting, en händelse eller någonting för när människan ska förändras liksom. Och så var det lite med mig och det handlar väl om den händelsen.
Hur kommer det sig att du skriver den eller skrev den?
Jag håller på att skriva på en bok i 11 år, men jag har inte kommit till skott. Jag har så här skrivit den här A4 när man har varit så här känslosam på natten i mörkret liksom. Sen har man skrivit en sida här och där. Sen försökte jag sätta ihop den en gång i tiden vid 2005, satt ihop typ 40 sidor, la den på paus igen, tyckte att jag inte hade levt tillräckligt för att göra en helt färdig bok, levde några år till och du vet sådär. Sen så kom det ju ett erbjudande liksom såhär, fan det skulle vara fett att få spegla ditt liv. Så då började jag ta fram alla de här och dammade av alla grejer som jag hade skrivit tidigare och liksom satt med. Så vi jobbade i typ 1,5 år effektivt med att skriva boken.
Och du har skrivit den tillsammans med Claes Ekman.
Tillsammans med Claes Ekman. Mm. Det började väl lite mer med att alla trodde att Claes Ekman skulle skriva en bok om mig. Men det var inte riktigt så det blev liksom. Utan jag är så här, jag gillar att skriva själv och jag är väldigt lätt för skrift och tal och ord och språk överhuvudtaget. Så att det blev lite att jag, alltså han var väl mer, skulle jag mer säga, som en strukturkille liksom, som sa så här, det här funkar bättre ihop och nu kanske du pratar lite fel, det var inte det här 2006 eller var det här 2005, och du vet, han är mer så analyserar och går igenom och liksom ser att det blir en bra story liksom. Sen är väl orden mer mina, och det är väl jag som mer har typat ner hur jag vill att meningar ska sitta och fraser och sådär.
Han har funkat lite som en redaktör kan man säga.
Ja, som en redaktör, men också samtidigt som en skribent också. För han har ju liksom, han har lyssnat på vad jag har att säga om hela mitt liv. Sen har han skrivit ner det, och sen så tog jag det som han skrev och skrev om alltihopa. Och sen gick vi igenom det tillsammans. Och sen gick vi igenom det med redaktör. Så det var liksom verkligen så här. Han var verkligen, man skulle nog säga att jag och han ungefär varit exakt lika delaktiga.
Alltså det lilla jag hann läsa var ju, alltså man sugs ju in i den. Den är väldigt effektiv liksom. Mm. Du är bra.
Tack.
Ja, tack för idag då. Nej, jag skojar bara. Och den här boken, den kommer ut?
Den kommer ut på tisdag om en vecka.
Ah, är det bokmässan då?
Mm, precis innan bokmässan släpps.
Ska du dit och
ja, det ska jag.
Göra skandal?
Nej, inte göra skandal, men jag ska dit i alla fall. Och sen så får vi se vad som händer. Men jag vill mer försöka fokusera på boken och inte ha så här. Jag räknar med att kvällstiden kommer jag sitta i alla fall. Liksom.
Ja. Är det fler än jag som har fått läsa den liksom?
Det är ett par stycken som har fått läsa den. Jag skulle säga att de flesta som har fått läsa den, det är väl folk i min umgängeskrets och du vet, systrar och familj och vänner. Och sen så är det väl några som har fått läsa den, några journalister som gör lite grejer så här innan. Men jag har fått väldigt bra feedback för det. Vet, alla som har läst det tycker att det är jävligt intressant och det är jävligt så här. Det är väldigt bra skrivet, så är många liksom. Mm. Många tycker att det är ändå ett så här. Det är inte det här riktiga bokspråket, utan det är lite mer så här. Jag har försökt lägga lite mer min touch på det. Så att många tycker verkligen att det känns som att det är jag som skriver och pratar i boken. Och det tror jag är jävligt viktigt. Sen har jag fått väldigt så där. Många är så här, den är väldigt gripande, storyn liksom som händer. För det är väl mycket så här. Många ser väl en som rapparen bara som bara, du vet, gör musik och har massa skandaler och åker till Afrika lite då och då. Men nu får man en lite mer inblick på vad det innebär liksom att leva som jag lever. Och jag tror att många blev ganska fängslade av storyn överhuvudtaget.
Ja, jag träffade Abbe Bonnier på deras höstfest i Manila. Har du varit där ännu?
Nej, inte. Nej, inte.
Nej, och han sa liksom att alltså, han var så gripen av boken och att det är en helt otrolig story i ditt liv. Liksom.
Mm.
Ja, det var ingen fråga. Det var mer ett påstående, känner jag nu.
Nej, men alltså det, om man är så här, visst, det är som sagt, det är som Albert säger, som säger också att det livet jag har levt är inte det normalaste livet i Sverige. Liksom. Utan det är liksom fullsmockat med alla möjliga detaljer. Och det är, jag tror som sagt att många kommer nog nästan glömma bort att det är rapparen Ken Ring man läser om. Liksom. För det är en väldigt personlig berättelse.
Är det någon som har nämnt Zlatan-boken i jämförelse med din?
Självklart, allihopa.
Ja, ja.
Alltså många säger så här att Zlatan-boken känns som en bok, väldigt grym bok, skriven av en väldigt duktig författare om Zlatan. Här menar de mer att det är en jävligt fet bok skriven av Ken Ring. Lite den skillnaden har väl jag fått i feedback från folk liksom, när de har jämfört med Zlatan. Sen är ju självklart att man är så här. Jag sitter ju själv i huvudet och räknar antal ex han har sålt och antal ex jag ska sälja. Liksom. Mm. Men det är ju en helt annan diskussion. Liksom.
Ja, den verkar ha gått bra, om man säger.
Alltså den har ju gått extremt bra. Och jag har lagt min nivå på så här, om jag lyckas nå en åttondel av Zlatans försäljning så är jag nöjd. Där har jag lagt min ribba, men alla andra har ju lagt ribban mycket lägre.
Får du tjäna pengar i Sverige?
Ja, jag får tjäna pengar i Sverige. Men alltså samtidigt ser det ju, alltså jag är skriven i Kenya. Det är just därför, nu har jag bara varit hemma över sommaren till exempel. Så att jag är skriven i Kenya, jag har mitt företag i Kenya. Och jag jobbar därifrån, så jag får tjäna pengar i Sverige. Det viktigaste är väl att jag inte slösar pengarna i Sverige, och det gör jag inte.
Du sa att processen med att skriva boken, det tog liksom 1,5 år.
Mm.
Ni bollade liksom manuset fram och tillbaka.
Ja.
Flera vänder och det var...
Alltså man kan säga så här, vi började med att sätta på ett flygnät i Zanzibar. Jag och Claes, och så checkade vi in på ett hotell och tog ett hotell där det inte fanns någonting att göra. Så här, bra hotell men så långt bort från fest och lockelser som möjligt. Liksom. Sen satte vi oss där på några soffor nere på beachen och så satte han på en inspelningsapparat och så berättade jag hela mitt liv 10 timmar om dagen i 2 veckor. Det var ungefär så det startade.
Oh, wow.
Så vi sa liksom okej, idag kör vi 0-4 år och så kör vi 10 timmar om det. Och sen 4-8 år och du vet, gick vidare så här, i poker och liksom sådär. Och sen så tog han det och gick hem och skrev alltihopa liksom. Skrev ner allt som jag hade sagt och försökte och ändrade det självklart i jag-form. Sen tog jag det han hade, sen tog jag kapitel för kapitel, tog jag av han och sen skrev jag om hela kapitlerna så att det blev min text och mitt språk, men att fortfarande behålla hans riktlinjer på tidserer och vad som händer och liksom, du vet, så här, punktmarkeringen av han. Och sen efter det så när vi hade gått igenom alla det, då hade det gått ett år ungefär liksom. Och sen så efter det, då tog jag och han och gick igenom det en gång till tillsammans nu. Och så gick vi igenom rad för rad och läste igenom hela boken. Sen efter det så gick jag igenom den och han gick igenom den på varsitt håll en gång till. Och så gjorde vi en till ändringslista vad vi ville ändra. Och sen var det klart liksom. Så det var därför det tog lång tid.
Men hur fan kunde du minnas 10 timmar om varje ålder?
Alltså man pratar väl mycket mer om sig. Alltså man minns ju inte allt, men man pratar väl mycket om vad man har hört också liksom. Mycket om vad mina systrar har berättat för mig och vad min mamma och pappa har berättat för mig. Och du vet, man pratar mycket om, som när vi pratar om mina första 10 år så minns inte jag någonting. Men där har man fått tagit hjälp av andra och liksom så här. Du vet, ja, min syrran sa alltid att jag var sådär och så som bebis och jag var si och så. Sen skriver han in det. Sen så får man ju riktiga storyn av syrran och då blir det så här. Nej men du Ken, du, när du började skolan så var du faktiskt 6, inte du vet sådär. Och liksom mycket sådär får man, det är ju sånt som ändras sen, mycket så här fakta liksom. Men sen så är det så här, sen minns man ju väldigt mycket från när man är kanske liksom 11-12 skulle jag vilja säga. Därifrån framåt så minns man ju själv väldigt bra. Så där tar man väl över själv med minnet.
Den har ju redan orsakat något slags skandal.
Ja.
Hur känns det?
Du vet, alltså jag var så här, jag pratade med min familj om det och vi var så här, vi räknar med 10 löpsedlar, alltså 10 uppslag i tidningar, typ 2 sidor i varje minst. Och vi har fått första bara liksom. Så att för mig var det så här, jag visste att det skulle komma förr eller senare. Sen så får man ju hoppas också att människor som ser rubrikerna inte skiter i att läsa boken. Utan man får ju hoppas att människor istället tänker så här, men jag vill läsa den här boken ändå och bilda min egen uppfattning. För jag tror att uppfattningen man får när man själv läser boken blir väldigt annorlunda från om man skulle läsa kvällstidningarnas rubriker.
Fan vad spännande. Kenya återkommer ju liksom och du har ditt liv där. Mm. Hur går det med resorten? Är den klar?
Nej, inte riktigt. Men vi håller på och bygger. Jag håller på med stora huset och studion nu. Så vi håller på att lägga tak på det och så bygger vi, vad heter det, avloppsbrunnen typ, eller vad man kallar det. Så det håller vi på och bygger liksom. Så att det, poolen är klar, bungalow är klar, bar är klar, en liten restaurang är klar. Så nu är det stora huset och studion och mitt eget privata hem som är kvar att göra.
Men du har hållit på sjukt länge, har du inte det?
Jag har hållit på sjukt länge, men sen andra sidan så får man inte glömma att Afrika så är byggarna lite annorlunda än här. Det är inte som att här kommer man med så färdiga block och bara lägger upp väggar liksom, utan där är det liksom, där gör man allt för hand. Och då pratar vi, ska vi göra en dörr, då går man först till skogen och kollar på ett träd. Och sen så säger man, okej, får man köpa det här trädet, måste man leta upp markägaren. Får man köpa det, efter det ska man skära det, sen ska du köpa, lägga sig rätt delar, sen ska man slipa ner det, sen ska man, du vet, så att göra en dörr tar liksom, du vet, en månad, en och en halv, 2 månader. Medan i Sverige så drar vi bara till Byggmax och köper en färdig. Så det är lite skillnad. Och det är därför det tar tid. Sen så blir ju bygget också väldigt, jag tror det kommer nog hålla jävligt mycket längre. På grund av att allt är liksom gjort ordentligt på något sätt.
När började du?
Jag köpte marken 2008. Tror jag. Om jag minns rätt. 6 år har jag hållit på. Ja. Men då får man inte glömma. Det började med att vi liksom la taggtråd runt marken. Och sa så här, okej, här börjar vi. Sen som du vet, innan vi ens hade satt spaden i marken så hade det redan gått ett år liksom. Du vet, hitta arkitekt, bygglov, bla bla bla, hit och dit. Det är ett långt projekt, men det börjar bli snyggt alltså.
För det ska bli ett ställe där man kan liksom, alltså som ett hotell.
Alltså det kommer bli ett hotell fast med en musikinriktning och en så här, väldigt så här, kulturinriktad resort liksom. Utan jag vill att folk ska kunna komma dit som vill måla, som vill, du vet, skapa. Kanske någon vill bara sitta och plinka på en gitarr och skriva melodier liksom. Alltså det behöver inte vara att man åker ner och proddar ett helt album. Så här, du vet att man, eller om någon DJ vill ha en soft semester med sin flickvän men ändå vill ha lite musikguidning, vart han ska gå, vad han ska göra, vad han ska lyssna på. Så, där. Så lite musikinriktat ställe där har högtalarna i palmträden och liksom, du vet, så här, musik. Men sen också självklart, det main stora grejen, det är ju för musiker att hyra en hel komplex med studio och kunna åka ner och räcka skivor liksom. Det är ju det som är, det är det som är huvudtanken.
Och när öppnar du?
Slutet av 2015 hoppas jag på att det är klar. Men sen får man se. Afrika, du vet, man ser i Afrika haraka, haraka, haina, baraka, det betyder snabbare, snabbare har ingen blessing. Så det är så här, du vet, man tar den tid det tar. Så, samtidigt också, jag är så här, jag är väldigt glad, jag är 35 år och jag har lyckats liksom bygga upp ett eget ställe i mitt hemland Afrika, så jag tycker det är mäktigt.
Men det måste ju ha kostat jättemycket pengar.
Så mycket pengar har det inte kostat, alltså. Man kan säga så här att en bostadsrätt, en etta inne i stan är dyrare än vad jag har lagt i mitt bygge där nere. Liksom.
Åh fan. Så under 2 miljoner, säger
du? Långt under 2 miljoner.
Okej.
Okay. Sen samtidigt också så har jag drivit fotbollslag där nere också. I Kenya, så här, välgörenhetsprojekt. Och det har gått väldigt mycket pengar till det också. Man får inte glömma, visst, man kanske räknar på att jag har varit nere och kanske slösat. Eller jag har dragit in kanske 1 miljon eller du vet, någonstans där liksom och byggt för. Men sen får man inte glömma, när man väl är nere så kostar det ju pengar att vara där. Alltså nu tänker jag så här, en summa, men den summan är inte vad jag egentligen har byggt för. Utan sen måste man bo, ha hotell där nere, sen ska familjerna vara där, ska man käka, och ska man äta, ska man det, och så bensin och bla bla, du vet. Så det är allt mycket andra utgifter än bara cement och sten.
Under hela den här tiden så har du väl liksom, du har väl så att säga pendlat emellan?
Ja.
Hur stor del av året skulle du säga att du är i Sverige?
Jag skulle säga att jag kanske är en tredjedel av året kanske. På det stora hela.
Men när du spelar in musik, då gör du det fortfarande här?
Ja, alltså du vet, när jag spelar in musik så är det mycket, alltså jag gör mycket här på grund av att du vet, alla som jag har jobbat med genom åren är här liksom. Alla producenter, alla gäster, alla sångare, alla du vet, musiker, alla cellister, alla, du vet, alla som man jobbar med är ju i Sverige. Så därför är det svårt att spela in Kenya. Men jag hoppas på sikt att jag ska kunna flytta över mycket av min egen inspelning också. Men det blir lite så här, det blir lite svårt, du vet, när man jobbar med alla här, plus att vi behöver lite bättre internet i Kenya innan det ska vara en möjlighet att jobba liksom med folk härifrån där.
För det är non-existent, eller? Eller
det, alltså, det funkar, du vet, men det går ju segt som fan. Liksom. Det är en MP3 att ta 2-3 minuter. Liksom. Och det är 2 minuter, det pallar man inte. Ska man ta ner ett arrangemang med 1 gig, liksom, då får man sätta på datorn på morgonen och börja jobba dagen efter. Och det pallar man inte.
Nej, det låter ju svinjobbigt. Men när jag frågade dig hur du mådde så sa du att det... Nej, det, jag minns inte om du sa det. Men är det bättre än någonsin?
Alltså, kanske inte bättre än någonsin. Alltså. Alla har väl sina egna små problem hela tiden. Men jag mår skitbra liksom. Jag har ingenting att klaga på sådär. Det har jag inte. Jag tycker att det finns mycket saker man kan klaga på i världen. Och då är mitt liv inte något av det liksom. Men sen så självklart så har man ju så här. Jag har stress över att jag tycker att jag inte spelar in någon bra musik liksom. Det är ett sån här stress. Jag tycker jag är så här, det är lite ganska så här, tappat lite inspiration nu senaste 2-3 veckorna. Sätter på beats i studion, inget låter skönt liksom, och du vet. Så det, man har väl sina egna små issues liksom, men inte, det är lyxproblem. Jag har det soft, mina barn mår bra, alla är friska och du vet, det är ingen nära stående som ligger för döden eller rätt. Jag klagar inte, mitt liv är helt okej alltså.
Det känns som att du alltid har varit jävligt produktiv med musiken.
Jag tror att många så här, ser en som väldigt produktiv, men att jag tror att många egentligen glömmer att jag alltid haft studio. Alltså jag har haft studio sedan dag ett, sedan början på 90-talet. Och det är det som gör att man kan skapa mycket musik. Har du en egen studio så gör du ju mycket musik. Så enkelt är det liksom. Och det, sen är det extremt många rappare som inte har sin egen studio. Och som liksom springer hos andra och är alltid beroende på andras schema och sådär. Jag är inte riktigt där. Jag kan spela in när jag vill. Så det är väl därför som man kanske utåt sett ser ut som att man är väldigt produktiv. Men det handlar i slutet av dagen om att jag har en studio. Liksom.
Och det har du fortfarande?
Ja, jag har alltid haft studio.
Okej. Okay. Och nu ligger den i...
Nu har jag den i Västerort, kan man väl säga.
Okej. Okay. Det är hemligt.
Nej, men du vet, saker jag gillar inte så här. Som så här, jag gillar inte så här. Folk vet var mina grejer ligger och vilken bil jag kör och vi har varit med studio. Så jag vet inte, det är för mig det är så här. Vad spelar det för roll i slutet av dagen?
Det är rimligt. Jag kan berätta att jag minns, alltså det gick ju rykte om att man bara kunde köpa din nya skiva på en Livs i Hässelby. Mm. Och jag och en kompis var på väg, klockan var 7:15, vi var fortfarande liksom i gasen från dagen innan, 7:15 på morgonen alltså. Och så kom vi ut dit och det var ju helt, det var inte en käft ute, det var väl en söndag antar jag. Mm. Så vi fick vända igen, vi hittade den aldrig.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, det fanns faktiskt bara på Jourlivs där i Hässelby gård. Men det var också så här, Alltså Jourlivs, det var ju en polare till mig som hade den butiken. Så jag sa så, vill man köpa ett fysiskt ex så går man dit. Vill man ha den på postorder så går man in på min hemsida liksom. Så det var lite så det låg till. Så jag sålde ju jävligt mycket mer på hemsidan än vad jag sålde i butiken liksom.
Ja, vi var inte i postorder, order mode då, kan jag säga. Vi ville se orten.
Ja, det fick ni se också då.
Ja, jag antar det. Jag minns inte så mycket av det.
Nej.
Men hur är det, för att du har ju också festat en del, om man säger.
Ja, det kan man väl påstå.
För du har ju varit väldigt öppenhjärtig i liksom, framförallt din musik om liksom, alkoholismen och drogerna. Men har du liksom rätsida på det där nu?
Vad menar du om jag inte håller på att festa längre?
Har du det liksom under kontroll? Känner du att du...
Alltså jag har aldrig haft problem med att ha det under kontroll. Jag har haft problem. Jag skenade iväg en gång på cola, liksom, på kokain. Jag tog det väldigt mycket och det sprang iväg på en ganska lång sväng liksom. Och det är ungefär det. Men sen förutom det så har jag nog haft väldigt bra kontroll. Jag gillar inte att liksom sitta och rusa bort mitt liv. Liksom. Jag är inte den personen. Även om många har fått den bilden av mig så är inte jag den typen av personen. Jag är en sån människa som... Eller många förundras över mig. Eller många blir så här, wow du vet. Men jag är så här, jag går upp 6:30 varje morgon. Jag går och lägger mig vid 9:30-10 varje kväll. Jag sköter mitt liv och jag... Sen är det självklart om jag åker på en spelning så där, jag dricker några bira med polarna. Jag har inte något problem med det. Men jag är aldrig den personen som du ser liksom ramlar runt i en jävla, liksom, ramlar runt på en trottoar någonstans. Liksom. Det är inte jag. Och jag faktiskt ogillar det ganska mycket. Så här, folk som ändrar sin personlighet och som ändrar sig själva på grund av att de är berusade eller påtända. Eller whatever, liksom. Jag har aldrig riktigt gillat det överhuvudtaget. Så det är faktiskt en ganska så här, fel bild av mig överhuvudtaget.
Men den hänger ju kvar.
Ja, den hänger kvar och den flåsar mig i ryggen. Sen samtidigt så får man inte så här, jag har levt ett speciellt liv. Jag har liksom introducerats till många saker i väldigt tidig ålder och jag har inte sett det stora problemet i vissa saker och så där. Men sen så vill jag också poängtera att jag hade jag fått välja idag som vuxen så hade jag nog inte velat bli introducerad till de sakerna när jag var så ung som jag var. Och kanske haft ett helt annat liv. Så att jag skulle aldrig kunna sitta och säga så här i en intervju eller i en så här, du vet, ah, men det är bra med droger och det är bra med alkohol och så där. För det är, jag tycker inte att det är det. Förstår du? Sen att jag ibland känner för att dricka öl med mina vänner, du vet, på grund av annan anledning, det är en annan sak liksom. Men jag är inte den där typ av artisten som står och försöker få folk att punda och dricka liksom.
Det är intressant att du säger det, för jag har ju känt det själv att jag så här, i början när jag började med den här podcasten, när det liksom för första gången i mitt liv blev lite medieintresse kring mig, så blev det väldigt mycket fokus på att jag var gammal liksom kokainist och att jag numera är nykter och så. För mig var det rätt jobbigt att jag kom liksom till P1 och skulle prata om min nya podcast och att det gick bra för den. Och sen så fick jag prata om kokain istället. Liksom. Mm. Jag tycker att jag har ett ansvar gentemot de lyssnare som kanske tycker att det verkar mäktigt att ta cola. Om jag på något sätt kan hindra en enda person från att skita i det, så är det ju värt att klippa bort när jag säger att jag hade jävligt kul en gång på cola. Mm. För det har jag ju haft liksom. Mm.
Alltså du vet, det beror ju lite på hur man ser det, du vet. Jag har haft väldigt roligt också på cola, men jag har också haft väldigt jobbigt på cola liksom. Och skulle jag väga det negativa mot det positiva idag, så skulle jag säga att det negativa överväger ju kraftigt.
Du hade varit jävligt rik ifall du hade lagt alla pengarna i en hög istället.
Så. Väldigt rik. Jag har nog flippat bort en mille liksom. Bara upp i näsan. Det är klart att det är ångest. Men sen, man är så lite också... Jag känner ju precis som du också att jag har ett ansvar, vet, för jävligt många ungdomar som lyssnar på min musik. Och det skulle vara så jävla fel av mig att gå ut och säga kör på liksom. Mm. Utan jag tycker inte det. Och jag vill inte att folk ska gå den vägen. Sen får man inte glömma att i mitt fall i alla fall, jag ser inte att det är så för alla, men i mitt fall så är det ju faktiskt att jag på något sätt inte hade något alternativ. För jag var så pass liten att jag inte ens visste vad som var rätt eller fel när jag introducerades till det här. För mig blev det ett sätt att tjäna pengar. För mig blev det ett sätt att överleva. Och för mig blev det ett sätt att förstå det. Och sen så började jag successivt ta mer och mer själv. Men det är inte så här, det är inte som att det är en väg som någon ledde mig på. Utan det var en väg som jag själv vandrade liksom. För att jag var tvungen att gå den vägen. Och sen säger folk, hur kan man vara tvungen till det i Sverige? Men man kanske, för vissa människor kan det svårt att förstå det, men jag var verkligen tvungen till att leva ett destruktivt liv för att kunna överleva liksom. Och det skulle inte jag önska någon som varken lyssnar på det här eller som lyssnar på min musik, för det blir så här, det blir jävligt fel, du vet. Sen så tror ju många att, du vet, alltså det är rätt, det som är så jobbigt sen också när det kommer till mig, för när andra människor, du vet, när andra människor åker fast eller när de gör någonting så här, då är det så här, åh, då börjar man prata om legalisering och då börjar man prata om människors rätt att uttrycka sig och bla 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 och du vet så där. Men när jag torskar, då är det så här, popstjärna gripen för narkotika liksom. Sen står det inte så jävla mycket mer liksom. Och det tycker jag är lite synd, för att jag är väl den om få som faktiskt månar om att man inte ska försöka och liksom lägga ut droger och alkohol i folks ansikten och göra det till något häftigt och coolt, för det är inte det. Jag har förstört hela min familj liksom, så vet, jag kan aldrig säga att det är en bra grej.
Men hur ställer du dig till liksom legaliseringsivran här? Alexander Bard var här och menade att det liksom är, det är så stigmatiserat att ta droger idag, och om man verkligen vill hjälpa människor som har problem så är liksom legalisering ett sätt att komma framåt med det.
Ja, alltså jag tror så här, man kan väl säga så här, min åsikt är väl mer så här att en legalisering skulle jag kunna tro på för två generationer, från kommande tredje generationen från och med idag, förstår du? För då kommer de växa upp i ett samhälle där det är legaliserat. Idag så växer vi upp i ett samhälle där det inte är legaliserat, och om vi gör legaliseringen så får man ju räkna med att liksom dagens ungdomar och de barnen som föds i ett samhälle där det är liksom olagligt, de kommer ju växa upp, alla kommer ju vilja börja testa liksom. Och så det kommer många människor som faller på grund av den här legaliseringskampen liksom. För att det är många som blir så här, så många som har avskräckts förut för att det var olagligt liksom. Helt plötsligt börjar de testa också. Sen visst, kanske om 3-4 generationer när det är legaliserat, då kanske det funkar att ha en samhälle där det är legaliserat. Men idag så skulle det inte funka. Så därför kan inte jag rösta riktigt för det. Om jag skulle tänka på mina barnbarns barn, då kanske det är bra att rösta för en legalisering. Men jag tror inte att det är bra för dagens ungdomar och för dagens barn liksom.
Så vi säger nej till legalisering?
Ja, enligt mig i alla fall. Men alltså däremot så skulle jag väl kanske till och med kunna, det här skulle ju låta jättekonstigt, man kanske till och med borde lägga en mer kontrollerad lag runt alkohol också, tycker jag personligen.
Hur tycker du den ska se ut då?
Jag vet inte, jag har ingen aning, jag är ingen politiker, men jag tror att det är alldeles för accepterat och röka, tror jag. Och jag tror att många människor lider på grund av alkohol, och det är synd, för det är lika många som skulle lida om kokain hade varit lagligt också.
Ja, hörru, det här kanske man får reda på om man läser din bok. Men jag antar att en stor del av mina lyssnare inte heller har gjort det. Men jag vet att det är inte en nyhet heller att din mamma gick bort i cancer för 21-22 år sedan någonting. Mm. Men har du någon kontakt med din pappa? Har du haft det?
Vi har kontakt, alltså. Vi, tyvärr så har vi aldrig riktigt fått den här pappa-son tajta relationen som många andra har liksom. Det har vi inte kanske, men jag försöker åka till honom varje sommar med barnen, och vet, jag vill att mina barn ska få träffa sin farfar och få en relation med honom liksom. Sen så är väl jag och han inte kanske liksom så här, prata varje helg och så där, men ja, vi har kontakt, har vi.
Var har du honom någonstans?
Halmstad bor han.
Ah, okay.
Halmstad, han bor där mitt i stan, träffar en gammal kärlek från högstadiet och gifte om sig på senare dagar.
Fint.
Ja, han är soft alltså. Han är en väldigt speciell människa liksom. Han är extremt röd, extremt ska man säga, han är alltid rätt liksom, och han är väldigt svår att prata med, för att han är överintelligent skulle jag säga. Så han kan allt liksom. Det är lite jobbigt att prata med någon som kan allt.
Menar du att han verkligen kan allt eller att han tror att han kan allt?
Nej, han kan nog allt, tror jag, skulle jag säga, mer alltså. Han har gillat att läsa och du vet, sen han var liten liksom, och idag är han väldigt gammal, så att han jag skulle nog säga att han kan allt liksom. Och sen så skulle jag nog säga att han tror på sina egna krydder om sitt eget liv och sådär. Det har gått så långt att han börjar tro på det själv liksom, men han kan väldigt mycket.
Vad har du ärvt av honom för drag?
Han har väl varit alltid så här, människor är lika min son, och vet, ingen skilj aldrig på människor liksom. Döm aldrig en människa förrän du har satt dig ner och pratat med den personen. Han var väldigt så där, liksom, alla människor är lika. Den enda skillnaden är väl kanske kön, men den skillnaden spelar inte heller någon roll, sa han liksom. Och sen var han alltid så här, slå aldrig på den svaga, sparka alltid uppåt. Det är då du inte blir en förtryckare, och du vet, han har haft väldigt väldigt så här, starka åsikter som jag tror har gått igenom väldigt bra genom mig. Liksom.
Och vad har du ärvt för drag av din mamma?
Min mamma, hon är väl lite mer så här, det familjära. Du vet, mycket så här, barnen och liksom... Morsan också skulle jag nog säga, mycket av det här musikaliska och du vet, bara våga spexa ut och liksom leva för dagen. Du vet. Hon levde väldigt sådär. Och väldigt såhär, nej men du vet, mycket dans och skratt och fest liksom överhuvudtaget.
Mm. Du har ju skrivit en låt som heter Alkoholismen, va?
Mm.
Som handlar om din mamma.
Mm.
Den är ju rätt jävla fantastisk, måste jag säga.
Tack.
Och där skriver du ju på något sätt... Vi var inne lite på det tidigare, men det känns som att du är ganska uppgiven i den texten, mm, på något sätt. Att så här kommer det gå för mig också.
Mm.
Men känns det så idag också?
Nej, det gör det inte. Alltså. Jag är sådär. Jag tycker det är väldigt, jag är väldigt tacksam för att jag inte har behövt gå den vägen. Och jag är nog mest tacksam på grund av min musik. Liksom. För att det är ändå den som har lett mig på den rätta vägen på något sätt. Sen så är det ju självklart att man liksom, mycket av ens egen destruktiva liv vet man ju kanske genetiskt ligger där och spökar liksom. Och därför så blir man ju kanske extra nojig. Jag blir ju så här, blir jag lite för full, då är inte jag en sån som beställer shots liksom. Då beställer jag vatten liksom. För att man är så här, jag vill inte, man är jämt rädd för att hamna i det läget liksom.
Så det är någonting som hänger över dig liksom?
Ja, det är det verkligen alltså.
Kör du med vita veckor och så?
Ja, alltså vita, jag brukar säga så här, vita veckor, det är oftast när jag är hemma liksom. Som nu till exempel, nu har jag ett gig på fredag och där kommer vi antagligen dricka några bira liksom, eller så här, du vet. Fast i och för sig ska jag ha alla barn med och så där på det giget, så det kanske inte blir så mycket, men i alla fall, sen är det ju bokmässa helgen efter, då blir det säkert några bira på kvällen. Sen så har inte jag någonting för typ så här 24 oktober tror jag någonstans. Och då kommer jag vara liksom bara chilla. Så då blir det ju ingen alkohol och sådär.
Så att det är väldigt kopplat till det, att du är ute liksom.
Ja, men du vet, man är så här, man är med bandet, man är med grabbarna, man är med DJ:n, man har hängt med andra i många år. Du vet, dricka, men sen vi är inte sådana som bara, du vet, 1000 tequila shots, du vet, vi är inte sådär liksom. Utan vi så här, beställer några bira och tar en konjak liksom, sen... Vi är inte de här som har de här ungdomsfyllorna längre. Liksom. Vi är 35 år och 4 barn. Det är svårt att ligga och spy på Hötorget. Liksom.
Ja, det låter oskönt. Vi måste väl ändå beröra Så mycket bättre lite grann i alla fall.
Mm.
Var det som du hade tänkt dig?
Alltså, ungefär vad jag hade tänkt mig. Men jag skulle vilja säga att det är så här. Igenkännandet av mig som artist... gick igenom rätt bra liksom. Och fick väldigt stora uppskattningar av en massa folk överallt och sådär. Sen så är det ju inte... Alla tror ju att hela världen förändras för att man är med Så mycket bättre. Riktigt så var det inte, tycker jag liksom. Nej, men så många blir så här, nu är det liksom... Nu är du på toppen av isberget liksom. Nu kan du titta ner och bara garva liksom. Och så riktigt så är det inte. Utan jag känner mer så här att man blev sporrad till att jobba mycket mer istället. Och så här, du vet, göra feta grejer och liksom leverera överhuvudtaget. Men många tror väl att man så här direkt efter det ska vara så här, åka ut och inte ta gig under 150,000 liksom. Så riktigt så är det inte.
Vad kostar det att boka dig?
Det beror på vem det är. Bor i Vällingby så är det väl typ gratis.
Ja, vad fint.
Mm.
Men om jag jobbar på ICA, har en ICA-butik som ska fira?
Jag brukar lämna över sånt till de som kan det liksom.
Okay.
Jag är så här. Jag försöker att vara så human som möjligt när jag bokar och när jag gör grejer. Jag tackar liksom alltid ja till begravningar, jag tackar alltid ja till bröllop och så här, även när det inte finns några pengar liksom. Men sen tackar jag alltid ja till så här studentintervjuer för skolarbeten. Jag tackar alltid ja till sådana grejer. Sen så tackar jag ofta nej till liksom mycket annat.
Vad tackar du nej till då?
Tackar nej till sommarkrysset i sommar. Tackar nej till så här favorit äppelsorter i Veckorevyn, men du vet, så whatever liksom. Kändisfångarna på fortet och Robinson och allt vad de heter liksom. Sådana där grejer tackar jag alltid nej till. Alltid jag tackar nej till Paradise Hotel.
Har de frågat om du vill vara med?
Ja, men vill åka och spela på deras,
ja, just det.
Deras hus liksom.
Ja, Näck gjorde det istället, ja, tror jag.
Mm. Jag tror till och med Linda Pira de gjorde också.
Okay.
Men du vet, jag tackar nej till grejer som inte jag tycker är relevant för min karriär. Så på den vägen är det liksom. Sen det är likadant med bokningar. Jag tackar nej till om jag inte känner att bokningen känns rätt. Liksom.
Så den här ICA-handlaren i Sorunda, han...
Alltså han skulle jag säkert tacka ja till, för att det låter att jag är ett flummig grej liksom. Men däremot så skulle jag kanske tacka nej till en liten lokal krog i någon liten stad där de inte verkar bry sig om vad det är för ljud eller någonting, och bara verkar bry sig om att Kendring ska komma dit och stå som en byfån i en bur liksom.
Du åker inte på Brinken sköna turné?
Nej, det gör jag inte. Däremot så har han bokat lite grejer åt mig faktiskt.
Asså, ja.
Innan jag bytte bokningsbolag.
Okej.
Nu är Xbox One äntligen här. Underhållningssystemet med allt i ett. Spel, underhållning och tv. Köp hos din närmaste Siba-butik eller på siba.se.
Jag hade ju Eva Dahlgren som gäst bara för någon vecka sedan. Mm. Och hon tyckte ju liksom att hon kände så här i efterhand att hon kanske borde ha tackat nej till Så mycket bättre. Mm. Därför att hon trodde liksom att det skulle vara jävligt mysigt att sitta och snacka och göra musik. Mm. Men i själva verket var det ju tv-program. Vilket ju någonstans kanske är rimligt att det är, eftersom det är ett tv-program.
Alltså man går väl med för att det är ett tv-program. Man vet väl om det liksom, annars är man väl lite... lite pantad om man inte vet att det är ett tv-program liksom.
Det får stå för dig. Men...
Ja, men det är klart man måste veta att det är ett tv-program, jo, när man skriver under papperna liksom.
Men jag tror att hon tyckte att det var lite jobbigt att man måste liksom, du vet att det är så här, ja, hur kändes det här nu då? Alltså de här synkarna hela tiden.
Ja, alltså det, visst, det är lite jobbigt sådär, men jag vet inte, alltså jag kan inte prata för henne, men för mig i alla fall så är det så här, det är en del av jobbet liksom. Det, ställ dig framför kameran, säg två meningar, tre meningar om hur det kändes och hör en låt liksom, whatever alltså. Det är att, om man slår ut i det hela så tycker jag det är nästan jobbigare att få min son att borsta tänderna på morgonen liksom.
Ja, har du problem med det?
Ja, lite alltså, faktiskt. Just nu har vi det, så här, period i hans liv när man försöker få den övergången till att han ska borsta själv liksom.
Hur gammal är han, sex?
Ja, han är sex, men alltså börjar lära sig i alla fall, du vet, hur, inte att han ska borsta, men att han ändå börjar lära sig liksom, och hur man borstar sig. Och det är ju mycket jobbigare än att liksom säga tre meningar om hur värvet intervjun kändes inuti kroppen liksom.
Ja. Men har han tappat tänder eller?
Ja, två stycken har han tappat det fram nu. Som håller på att poppa ut en efter en liksom.
Min son har tappat sin första. Fick en 20. Jag
tror det var något liknande. Alltså första tanden tror jag blev så här 5 euro istället nere i, för vi var utomlands då. Och andra tanden blev väl så här 30 spänn tror jag till och med.
Ja, det går neråt. Till slut så fan betala pengarna.
Ja, fast det är lite så att jag är lite sån här, jag vill ju inte att mina barn ska inse att tandfen inte finns liksom. Men tyvärr så finns det ju liksom så här stora syskon i bilden som förstör tandfens illusionen liksom.
Ja, jag förstår. Så mycket bättre igen. Men det var ju liksom, alltså du var ju lite så här, när man läste om dig inför det så var det så här att, ja men fan, jag hoppas att det ger, eller det var väl Strage som kanske träffade dig emellan att det hade spelats in och att det sändes typ. Mm. Och då var det så här, fan, jag hoppas att det här ger mycket.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Cash nu och så, här, så att jag har råd att göra färdigt mitt hotell.
Ja, alltså det samtidigt det är så här, inte just att programmet skulle ge mig mer cash, men inte riktigt så jag menar kanske. Jag menar mer att karriären blir större liksom, och att man på sikt kan bygga klart i Kenya, för att det är ganska beroende på hur det går för mig liksom, om jag kan bygga där eller inte. Men sen så är det klart att det är likadant om någon ringer dig och säger så här, du, den här veckan har den här podcasten laddats ner 500 000 gånger istället liksom. Då är det klart som fan att man blir så här. Och sen som någon säger, ja men gör du en intervju med JC nu för internationella värvet, så kommer du säkert ha 5 miljoner downloads liksom, och då kommer vi kunna få, du vet. Så det är självklart att man tänker så i grund och botten, att det ska gå bättre för en. Och man gör ju sina beslut för att det ska gå bättre. Man gör ju inte sina beslut i karriären för att det ska gå sämre liksom. Då är man inte inne i en karriär, då är man inne i en destruktiv karriär liksom. Så att det är klart att man önskar att det ska gå bra, och man önskar att man tjänar det. Sen så är ju inte liksom, min kreativitet kommer ju inte från pengar om man säger så. Utan den, jag är ju bara kreativ när jag är helt punk liksom. Det är ju då jag gör bra låtar liksom. Sen så fort jag har lite deg så spelar inte jag in.
Är det så?
Det blir lite så liksom. Alltså till och med mina producenter brukar säga så här, typ när vi har spelat in 2 låtar så är det så här, men nu har du det för bra liksom. Nu har du cash, det hör man. Ingen hunger i din röst. Så att jag funkar bättre på att vara kreativ punk, och sen så när man har varit jävligt kreativ, när man har varit punk, så hoppas man att man får deg och slipper spela in på ett tag liksom.
Då kommer du ju aldrig få ordning på cashen.
Nej, men sen å andra sidan så är det så här, jag lever rätt mycket för dagen så där. Jag är inte så mycket att jag planerar 20 år framåt, det är jag inte.
Du har inte investerat i fonder och sånt?
Nej. Jag gick ju på den här Telia-aktien en gång i tiden alltså.
Ja.
Jag köpte över typ 25 lax eller någonting. Losa alltihopa.
Har du sålt dem nu?
Ja, nu har jag gjort det. Jag vet inte hur det ser ut idag. Alltså, men då var det jävligt. Då hade jag typ losat hälften redan, tror jag, när jag sålde. Liksom.
Ja, det var kanske dumt.
Ja, kanske.
Du sa förut att du har känt dig okreativ de 2 senaste veckorna. Då betyder det att du har det för bra, eller?
Nej, alltså de här 2 senaste veckorna så har det varit så här. Jag var inne i mitt huvud att jag skulle turnera i sommar. Sen skulle jag skriva klart boken i sommar. Och sen när det var klart så skulle jag vara ledig liksom. Och då skulle jag vara kreativ och försöka hoppa in i studion. Men nu ser det så här typ att jag vill in i studion, jag vill skriva. Jag är jävligt hungrig, jag är jävligt så här inspirationsfull. Men sen så är det en massa andra grejer som bara kommer i vägen liksom. Och det är det som gör mig oinspirerad. Så här, du vet, ska spela in ljudbok nu, vi ska göra intervjuer och det. Men jag är så här, du vet, jag är lite så här att man, du vet, man är så här, man glömmer också så här. Men när boken är klar så måste vi släppa den också. Och det hade jag inte riktigt räknat med. Jag hade mer räknat med så här, men skjut iväg den till förlaget och så nu drar jag till Arlanda och så skriver jag ett mest till allihopa att jag kommer tillbaka i mars liksom. Och sen så drar jag bara till runt i studios och bara hänger och bara är med familjen. Och riktigt så blev det inte, och därför så tappade jag inspirationen lite. Och nu börjar jag känna att den här inspirationen är snart på noll liksom. Så nu måste jag avsluta allt som jag håller på att göra och liksom få inspiration igen.
Nu känner jag mig helt plötsligt lite skyldig som ville ta upp din tid.
Nej, det är lugnt alltså. Det är en del av jobbet. Men i det stora hela så blir det jävligt jobbigt liksom. Och hela tiden har... Sen å andra sidan så är det lite så också ett bevis på att det går bra. Att man gör massa media, att man gör massa grejer, att man är intressant fortfarande. Och att man vet att fortfarande folk vill prata med en. Och det känns ju fett liksom. Men som sagt, det tar upp mycket av din kreativa tid.
Medieintresset kring den här boken måste ju vara superstort.
Ja, det är ju superstort. Det är extremt stort med tanke på också att ingen har läst den. Liksom. Så det är väldigt stort. Sen jag är så här, jag är jävligt nojig över vad som händer på måndag när första boken kommer till lager. Det är då man kan säga, då börjar ju liksom, då börjar ju häxjakten på Ken Ring. Och det, nu känns det som att den håller, det är som så här vatten som är på... Som man kokar pastavatten och så är det, typ, kan man stoppa ner fingret och det är fortfarande ljummet liksom. Jag har inte riktigt bäst bubblan. Och det är lite så skrämmande att veta att det snart kokar liksom.
Kommer du bli stämd av hon? Var det Victoria Silvstedt som var på dig?
Alltså, nej, hon kan inte bli stämd av, för där har jag inte ljugit någonting liksom. Jag har inte ljugit något i boken överhuvudtaget. Så att det där är mer bara hennes sätt att försöka vifta bort det, tror jag liksom. Men alltså det finns många människor som kommer ta illa viset vid den här boken. Så finns det många människor som kommer känna uppskattning också på grund av boken liksom. Men det är min berättelse om mitt liv. Samtidigt kan jag inte hålla på och försköna den liksom. Jag måste göra den så ärlig som möjligt, för det är då den blir fet liksom.
Du nämnde Jay-Z förut. Har du hans nummer eller?
Jag kan få tag i det, men jag har det inte. Nej,
jag förstår. Gick du färdigt skolan någon gång?
Nej.
När hoppade du av?
Jag hoppade av vid halva sjuan. Och sen så var jag borta ett år. Så kom jag tillbaka halv åttan. Så gjorde jag 1,5 år. Och så fick jag betyg i nian. Sen så testade jag 5-6 månader på gymnasium. En gång, hoppade av, började praktisera i en studio. Testade nästa år igen. Hoppade av en gång till och fortsatte med musik sen dess.
Har du liksom något slags bildningskomplex?
Nej, däremot så tycker jag tycker det är väldigt så här. Jag gillar inte när jag inte har kontroll det. Alltså jag blir väldigt så här. När jag släpper plattor, när jag gör som nu håller vi på att göra så här visuella klipp till boken, typ när jag sitter och läser. Och då är jag väldigt så här, ja, men det där svarta bilden måste fadas på ett snyggare sätt. Musikfilen som ligger där i början på klippet, den är inte klippt rätt. Och du vet, jag är väldigt så där. Jag vill att det ska vara som jag vill ha det liksom, väldigt mycket. Och jag brukar ofta inte släppa iväg jobb alltså. Som till exempel nu när vi gör ljudboken till boken, så gör vi den själva. Vi går inte in i en ljudbokstudio och läser med några tekniker, utan vi gör den i exakt samma studio som vi spelade med förra skiva i. Så att jag gillar att jag gör grejerna och att jag tar fram det färdiga materialet liksom, utan att massa andra ska hålla på och hjälpa mig. Utan jag vill gärna kunna allting själv. För jag vet också att en vacker dag står upp mina egna ben och inte har någon hjälp av någon, och då måste jag kunna göra det ändå. För det är ändå det här jag lever på liksom.
Skulle du tacka ja till att vara med i På spåret?
Nej.
Varför inte?
För jag känner inte det intressant.
Nej. Men är du bra på TP? Till exempel.
Rätt duktig tror jag.
Ja.
Men inte så här. Jag är duktig i vissa ämnen liksom. Så där. Men i vissa ämnen så är det dåligt liksom.
Men hur har du tillskansat dig kunskap då?
Jag läser. Jag ska inte säga att jag läser mycket böcker. Men jag försöker läsa mycket så här. Jag ska nog säga. Jag gillar tidningar. Men jag gillar rätt så här bra tidningar. Så jag läser mycket Time och Illustrerad Vetenskap. Och ledarsidorna i tidningar och DN och det kultursidor och det sådär, så jag försöker läsa mycket sånt. Men sen också så gillar jag att diskutera, gillar att läsa nyheter, gillar att vara uppdaterad om vad som händer i världen och gillar att förstå mig på krig och liksom. När jag är det till exempel nu när jag har varit ISIS grejen som jag, du vet, då är den typen som går in på Google och sätter mig i 2 timmar och liksom försöker hitta alla aspekter om kriget och alla olika teorier och liksom sådär. Utan jag försöker att gräva rätt mycket. Jag är inte den killen som bara ser en rubrik i tidningen och sen så säger jag att ISIS är ett fara för USA liksom. Det är så riktigt, så funkar inte jag. Utan jag gräver lite djupare.
Förstår du ISIS?
Nej, jag förstår inte ISIS. Men samtidigt så skulle jag väl säga så här att jag förstår dem inte alls. Och jag tycker det de gör är väldigt så här brutalt och väldigt så här äckligt på något sätt. Men sen också så får man också ställa sig frågan så här, vad är ISIS och vad kommer det ifrån? Är det en förgrening från vad? Alltså, jag var väl en av dem som höjde liksom ögonbrynen när jag såg att rebeller skulle frige Syrien och det. Och sen samtidigt då ringer jag mina syrianska vänner istället och frågar vad är det för rebeller? Och då säger de, ja, men det är ju terrorister som väller in från Saudiarabien och från Qatar och liksom. Och sådär. Och då blir jag såhär, du vet, jag är väldigt såhär, jag vill gärna se alla sidor. Så att jag tycker ISIS är en väldigt såhär sjuk grej som håller på att hända. Men så måste man också fråga sig, vad är ISIS? Vad är de uppbackade av? Var kommer vapnen ifrån? Det finns mycket större frågor än just martyrerna som springer runt på marken liksom.
Det är möjligt att det är en ensidig mediebild, men det känns ju som att de är verkligen ondska.
Ja, onda, liksom. Ondska, det håller jag med om. Och det finns många människor som är onda i världen liksom. Senast idag på nyheterna så var det någon snubbe som var åtalad för så här 30 fall av, eller nej, skulle upp till 70 fall av barnpornografi och liksom, du vet. Och då blir också så här, det är också ondska och hemskt, vet, och så där. Och jag gillar inte ondska överhuvudtaget. Men som sagt, jag tror att man måste också öppna upp sin hjärna lite och se alla sidor av det hela innan man gör sin bedömning liksom, på varje.
Har du en åsikt om utgången av valet?
Ja, det är väl... jag ska väl säga så här att först och främst är jag uppvuxen som en väldigt röd och vänster människa liksom, överhuvudtaget. Jag tycker att man ska jobba för att få samhället bättre liksom, för alla på något sätt. Och jag tycker att alla människor är lika och det. Så där. Sen så är väl jag blir väl mest, jag skulle nog säga att jag blir mest rädd när jag ser att människor som SD vinner mark i Sverige. Ska vi säga, jag är inte så här. Jag förstår att de får mycket röster på grund av att vissa saker som de säger är liksom är ganska förståeliga och förstå att människor följer med det, som det här med att minska invandring och så här. Du vet, jag kan ju bara liksom, områdena som jag växte upp i och områdena som jag hänger i och där mina vänner hänger och så där, där kokar det över liksom. Där är det skottlossningar en gång i månaden minst liksom. Och det för mig är inte ett samhälle som jag tycker är bra för vår framtid. Och för att fixa det samhället så måste man nog liksom verkligen jobba med integration och verkligen jobba med att människor får en chans till ett bra liv. Det. Och då är väl liksom att minska invandring och låta andra länder också ta sitt beskärda ansvar för krigen runt om i världen. Det är en åsikt som många kan acceptera och som många kan förstå. Men det är fortfarande inte en åsikt som gör att jag skulle ställa mig vid SD, förstår du? Utan det är en åsikt som säger att vi kanske borde kontrollera. Jag tycker till exempel, jag har sagt det i många intervjuer. Jag tycker vi borde kontrollera invandrarna som kommer. Och se, är det verkligen folk från krig som kommer? Är det verkligen, alltså är det så? Eller är det så att en människa kan ta in 10 släktingar utan att någon säger någonting på grund av att den första människan var i en krigszon? Utan det, jag tror att det är mycket så här som måste kollas. Jag tror man måste, alltså bara en sån sak som att okej, varför kommer det sig att vi bara kollar gränser? Varför är det inte så att vi åker ner istället? Förstår du? Och hämta de som verkligen behöver hjälp. För jag vet ju själv att i Afrika till exempel, en fattig människa i Afrika har aldrig råd att åka till Sverige. Liksom. Alltså det krävs mycket, mycket pengar för en människa som jobbar som en i en jävla by någonstans i Afrika på någon fattig ställe. Och så plötsligt så blir det ett litet mini-stamkrig där och så måste de fly och hit och dit. De har ju aldrig råd att åka till Stockholm. Liksom. De har ju råd att åka till Nairobi eller till Mombasa. Så jag tror att man måste göra lite mer så här koll på vilka är det egentligen som händer. Och då förstår jag att många människor väljer att välja på SD på grund av att de också har liknande åsikter. Men däremot så måste jag sen säga att SD, det är ju ett gäng så här ointelligenta snubbar som inte har koll på någonting. Och där blir jag rädd liksom, för att det är så här, skulle du lägga Sveriges makt i SDs händer så skulle de köra landet i fördärvet liksom. För de vet ingenting om ekonomi och budgetar och strukturer och samhälle och liksom, de är ju bara så här, stoppa invandring. Det är allt de har att säga liksom. Och där blir jag rädd liksom, för att nu sätter vi så här ett gäng jävla gamla nynazister med som liksom som inte har någon koll överhuvudtaget. Sätta dem i makten är ju som att skjuta sig själv i foten liksom. Sen så förstår jag som sagt att många människor kanske väljer att följa deras åsikter.
För att de är tydliga, eller?
Ja, men de är väldigt tydliga med det. Men sen så är det så här, det är ju lite synd liksom. För att många människor glömmer ju att invandringen är en liten, liten del av ett samhälle. Sen så finns det jävligt mycket annat som måste funka också. Sjukvård, utbildning, skolor, du vet. Allt vad det kan vara. Och där känner inte jag att de har någonting att säga till dem liksom. Det är ju allt så. Hur gör du ekonomin bättre? Minska invandringen. Hur får du bättre sjukvård? Minska invandringen. Alltså det finns ju inget riktigt svar på så här grejer liksom. Och de ofta när de får frågor som inte handlar om invandring så blir det så här. Men vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Men vi vet att invandrarna tar mycket av sjukvården. Alltså du vet, det blir som en liten så här klappjakt på invandrare, vilket är jävligt fel. Och då blir jag lite rädd, för de är ju ointelligenta idioter liksom.
Ja, fast du håller ju med om, för att de menar ju att man ska hjälpa folk på plats istället för att...
Ja, där tror jag bara att de hycklar liksom. Där tror jag att de bara snackar skit för att få igenom sina åsikter liksom. Jag tror inte att någon SD är redo att sätta sig på ett plan i Irak liksom. Det är jävligt långt från kartan. Men däremot så ska jag säga så här, jag känner så här, jag förstår att många människor tycker att man borde titta över invandringen liksom. Det förstår jag. Men det som skrämmer mest av allt är att 13-åringar kutar runt med skarpladdade pistoler i områden där jag kommer ifrån. Liksom. Och då är det något som har gått snett i samhället. Och det här är folk som skulle integreras genom sina föräldrar och sådär. Det är någonting som har gått fel. Det är det liksom. Och då måste man söka det problemet, tror jag liksom.
Men vad är det som har gått fel då? Har du någon teori?
Alltså, teorin för mig tror jag är så här. Och det här det låter jättekonstigt. Men jag tror att det handlar mycket om att, så här, att man har två föräldrar och ett barn som ska integreras i ett samhälle. Men sen så glömmer man att de tre personerna, de är ju 7-8 personer inom 10 år. På grund av att barnet kanske växer, de kanske får till barn, barnet kanske får liksom sina egna barn. Och helt plötsligt så har du liksom 9 invandrare på en kvot där egentligen var 3 beräknade i integrationspolitiken. Det jag menar är lite så här att idag så anses ju inte jag som en av invandrarna. För att min mamma kom till Sverige. Förstår du? Men min mamma hade 4 barn. Och de har tillsammans 8 barn. Förstår du? Så att min mammas, när hon integrerades i samhället, så är det plus 12. Och när de räknade så räknade de bara plus 4, för hon hade bara 4 barn då. Förstår du? Jag tänker lite. Så jag tror att vi växer i antal och man har inte riktigt resurserna för att hjälpa alla människor som är i utsatta områden liksom.
Min grundhållning i frågan är ju att liksom, om någon vill flytta till det här gudsfietna landet som är så jävla stort och kallt och förvisso med fantastisk standard, det ska jag inte glömma bort liksom, i jämförelse med nästan hela världen. Men så kan jag tycka att fine. Alltså, jag menar, jag tycker inte att jag har större rätt att bo här än någon med ett syrianskt pass eller vad det nu kan tänkas vara. Jag har så svårt att tänka mig att man flyttar till Sverige för att det är kul.
Nej, det är svårt att flytta för att det är kul. Men jag tror att många människor väljer att flytta hit för att det är som sagt ett bra samhälle. Och det finns möjligheter. Liksom. Därför, det är, ju, vet, är du i en krigszon eller är du i ett u-land liksom, så, och du får en chans att åka till Sverige. Jag kan ju bara jämföra med hur folket på min mark är. Liksom. De är ju så här, de drömmer om att åka till Sverige. Vet, och det är... Och där tycker jag också, jag tycker det är jättekonstigt. Alltså när jag sitter på flyget från Kenya, vilket jag sitter på väldigt ofta, så är det liksom, alltså det är ofta aldrig kenianer där liksom. Alltså på de här flygen. Det är inte så många kenianer som sitter där. Och det är ändå ett flyg från Kenya till Sverige liksom. Och det är nästan aldrig kenianer där. Utan det är mer så här från andra länder liksom, som lyckas skaffa sig visum genom Kenya eller sådär. Och det som skrämmer mig lite, det är att så här, jag hade en fotbollsspelare i mitt lag som skulle åka och provträna för Djurgården i Sverige och skulle få komma hit till liksom 4 månader och få provträna, och det var ju liksom så här, det var ju hur stort som helst för han och hans familj, och det var ju så här, en chans för han verkligen så här. Och det blev bara motgång för motgång. Jag blev nekad visum 2 gånger i rad liksom. Du vet, för han hade sina föräldrar var döda, och då ansåg de att han var ett gatubarn som inte hade några föräldrar, och då var de så här, risken av att han vill stanna i Sverige är för hög liksom. Men han om någon behöver hjälpen. Så det blev så här. Min kusin som ville komma och besöka min familj i 3 månader bara för att se Sverige. Och sen så skulle hon bara åka hem. Tillbaka till Kenya. För hon har jobb hos mig. Hon har det skitbra där. Så hon vill inte ens flytta till Sverige. Liksom. Hon har det rätt bra i Kenya. Hon blir också nekad för att komma och besöka 3 månader. Liksom. Och sen så samtidigt så ser jag bara på flyget så är det bara fullsmackat hela tiden. Så för mig är det något som är fel liksom. Jag tror att det är något som är fel i kontrollen, du vet, om vilka som faktiskt åker till Sverige. Jag tror att det är där problemet ligger. Liksom. Inte...
Och vilka är det som inte ska få komma hit? Då, tycker
jag? Alltså, jag tycker väl att, så här, att jag skulle vilja säga så här, att man, människor som behöver hjälp ska vi hjälp självklart erbjuda den hjälpen. Liksom. Människor som behöver bo nära sin kusin kanske man inte behöver hjälpa så mycket. Liksom.
Romska tiggare, har du en åsikt?
Nej, så jag är uppväxt med rätt mycket romer själv. Och alltså, jag tycker det finns både och på de där liksom. Jag tycker inte man kan förbjuda tiggeri och sånt där skit. Det tycker jag inte liksom, utan jag tycker att man ska kunna få tigga om man vill liksom. Men sen så tycker jag väl att det kanske är synd att oftast är det så här syndikat liksom, som pengarna går till 2 personer och det är 50 man som är ute och tigger liksom. Det är väl lite synd, för det når ju faktiskt inte de här barnen som sitter och ser så hjälplösa ut bredvid tiggarna liksom.
Jag upptäckte det här i Vällingby, så sover de ju under bron, alltså vid tunnelbanan där. Ett helt liksom 20 pers i rad liksom, på madrasser och skit. Det har man ju svårt att tänka sig att de gör för nöjes skull.
Ja, verkligen. Alltså. Nej, alltså, det jag menar är, det är så här, jag ser inte ett förbud på tiggeri som en bra sak. Liksom. Jag tror att det är viktigt att om en människa vill sträcka ut sin hand och en annan människa vill ge en peng i den handen, så är det en Så det är en ganska fin sak liksom. Sen så kanske det är som sagt synd att det är maffiastyrt liksom, och det kanske är människor som käkar de pengarna som egentligen inte behöver det liksom. Utan det kanske borde gå till de som faktiskt digger.
När man lyssnar på din musik, alltså den är ju alltid så jävla välproducerad. Mm. Det låter alltid så jävla bra. Vilka, alltså, för du producerar inte själv.
Alltså jag är med väldigt mycket i produktioner och i hela processen av att spela in liksom. Sen så har jag folk som jag har jobbat med. Båda han sitter här bredvid, Jesper Villander, som har gjort hela akustiken senast plattan. Och sen har Tommy Ty från Norge som är också en kille som jag jobbar väldigt nära med. Och sen Colena Webb i Sundsvall. Och det är ju typ de som jag har liksom lutat med. Viktor Axen, kille också i Uppsala. Men det är väl de jag har liksom lutat mig mot när det kommer till produktioner. Men sen så måste man också veta att som sagt jag är extremt delaktig i hela processen. Jag är alltid med i mixningar, masteringar, i pålägg. Jag är alltid den som har det slutgiltiga ordet i alla mina låtar. Liksom i hur saker, är det saker som jag inte gillar så säger jag det, och då ändras det oftast. Liksom.
Hur går det till när ni gör låtar? Börjar du med dina texter?
Nej, alltså jag brukar ofta be om idéer från producenter. Alltså idéer på musikslingor eller på pianoslingor eller liksom någon typ av grundidé. Och sen så sätter jag mig med det och sen gör jag en demo på det. Liksom. Och sen så efter det så börjar man jobba upp det hela grejen. Fast jag brukar ofta spela in en vers här, en vers på något annat beat, en vers på något annat beat. Och sen så när jag hör så här, fan det här kan bli något riktigt fett liksom. Då gör jag färdigt med andra versen och du vet, hook och så. Utan jag är en sån som gillar att testa mig fram. Det är många människor som går in i studio, så spelar de in 10 låtar och det är vad de släpper. Jag går in i studio och brukar göra ungefär 40 idéer till ett album på 10-12 låtar. För sen så också, man får inte glömma, sen har man utrymme. För det är därför också många är ju så här, du är så produktiv. Men ofta så är det också på grund av att jag spelar in väldigt mycket till mina skivor. Så det finns väldigt mycket över. Liksom väldigt mycket material som ligger, som inte jag liksom tycker är 100. Och de droppar jag ofta på så här mixtapes eller EPs eller grejer runt omkring. Så därför tycker många att jag släpper detta. Jag har släppt mycket musik, men det är mycket för att jag spelar in mycket liksom.
Det som slår en när man lyssnar på dina texter, det är ju att du har liksom kanske mer än någon annan egentligen en exakthet i dem som känns väldigt oförställd. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är inte så att du poserar när du skriver.
Nej, alltså jag försöker ofta först och främst utgå från ett så ärligt perspektiv som möjligt. Jag försöker ofta göra musik som jag verkligen kan stå för. Det är nog en av de viktigaste grunderna i min musik. Det är att göra låtar som jag känner själv och som jag tycker det här låten är en viktig låt, eller det här är en bra låt, eller liksom, det måste verkligen vara ärligt 100%, annars så känner inte jag att det är så fett. Liksom.
Har det utvecklats över tid? Har du kommit liksom närmare, alltså när jag pratade med Eva Dahlgren så pratade jag liksom om hennes artistskap som en lök liksom, där man på något sätt tar bort lager på lager och kommer liksom in till någon kärna. Ser du på ditt skrivande på det sättet?
Nej, alltså jag skulle nog mer säga att jag är så här, man skulle nog säga mitt skrivande är nog mer mitt tänkande liksom. Hur jag tänker om saker och ting. Hur jag tänker om saker jag har sett och liksom sådär. Jag är inte så mycket så här att jag... Alltså jag söker inte upp någonting i mig själv. Utan jag är så här... Jag pratar ut de sakerna som jag annars inte skulle våga säga kanske.
Man kan väl också säga att du... Alltså... Om man tittar tillbaka på din produktion. Nu är det möjligt att det här är en amatöranalys. Och i sådana fall får du rätta mig. Men att den liksom... Den var ju... Du var ju mer gangsta förr. Om man säger. Nu är du ju liksom mer en poet.
Sen får man väl också se det som att jag släppte min första platta när jag var 19 år liksom, och kom från Hässelby liksom. Du vet, så det är skillnad på en 19-årig snubbe från Hässelby och en 35-årig fyrabarnspappa i Vällingby liksom. Det är två olika människor, och det är en, jag tror det är många är så här, du har gått från det här till det här, men har jag också gått från 19 till 35 liksom, och det är väl den stora skillnaden, att man mognar ju liksom. Jag tror inte det är någon 35-åring som är exakt likadan som han var 19 liksom.
Nej, rimligen inte. Om man inte, jag vet inte. Det går kanske att uppnå, men
jo, några kanske, det finns väl några få exempel, men samtidigt man är så här, fan du vet, jag var 19 år, inga barn, polare, kriminell, du vet, fullblodad jävla idiot liksom, till att vara 35 år, hittat min hemby i Afrika, fyra barn, du vet, det är två olika människor. Hur man än vrider vänner. Jag tror det finns någon 19-åring som sen fick fyra barn och när han är 35 ska säga idag är jag exakt likadan som jag var när jag var 19. Det är jävligt svårt alltså.
Du glider inte in på klubben med en fet jävla brud så ofta längre.
Jo, det gör jag rätt ofta också i och för sig.
Okej. Okay. Är du en del av ett liksom hiphop-community?
Nej, det är inte.
Du är en solitär, du är ensam.
Jag tycker så här, det här hiphop-communityt är lite så här, det är lite för lamt för mig alltså. Jag tycker det är så falskt liksom. Jag tycker det är så här, jag har aldrig förstått det där riktigt med att vifta champagne på en fredag kväll på en klubb och med sina hiphop-polare liksom. Det har inte jag riktigt fattat. Jag har inte förstått den här unityn som gör att vi ska alla hålla på och supporta varandra och alla ska vara så jävla klappa varandra på ryggen och vi har en kultur. Och det där är, det där känns mer som så här 90-talet för mig, när vi var 50 man som höll på med hiphop liksom. Idag är det 2 miljoner människor i Stockholm. Jag tror att minst 500,000 lyssnar på svensk hiphop liksom. För mig de dagarna med den här stora, den här lilla ringen, den lilla cyphern som ingen annan släpptes in i, den är nog död alltså.
Du blev ju omskriven i höstas för din Petter Diss. Mm. Är ni on speaking terms eller?
Det finns faktiskt ett helt kapitel om hela vår issue lite senare i boken alltså. Okay. Men när vi, efter boken så kommer nog Petter aldrig någonsin ta mitt namn i sin mun igen.
Okej. Okay. Men du nämnde Linda Pira förut. Mm. Är ni kompisar?
Vi är uppväxta med varandra i Hässelby och... Hon är en tjej som jag respekterar i musikbranschen så här, men sen är vi väldigt, väldigt olika så här, som musiker. Hon är liksom mer på en, vet, hon är på Redline, de är väldigt långt bort från mig. Det är lite så här, vi är på olika sidor av planeten kan man säga, men hon är fortfarande en tjej som är från SCB, jag respekterar henne. Hon har gjort sitt för lilla SCB brukar jag säga.
Såg du hennes grej som gick på SCT?
Nej.
Med Ladies First på Dramaten?
Nej, jag såg inte det. Jag hörde om det dock, men jag har inte sett det.
Det var kul. På vilket sätt skiljer du och Redline er?
Nu går man in på sånt som så här. Garanterat folk kommer här liksom. Men, nej men alltså, Redline och jag har aldrig riktigt varit i samma båt kan man säga. Det går långt tillbaka. Det har varit ett undermedvetet tjafs mellan mig och liksom Dogge way back in the days. Det involverade även Ayo. Det har gått lite dissar på låtar fram och tillbaka utan att någon annan har förstått det av lyssnarna. Liksom. Så det har varit en liten sån här, en hemlig beef mellan mig och Redline under rätt många år. Liksom. Och den sitter tyvärr i än idag. Men sen är det inte så här en beef som är så här pågående när man shoutar ut varandra på låtar och sådär. Inte alls på det sättet. Sen plus att jag känner många i Redline och jag respekterar deras nya grejer som de har startat. Och jag känner många av artisterna och jag har stor respekt för Carlito. Jag har stor respekt för Muhammad Ali och jag har stor respekt för Danny M. Och du vet. Så det är inte så alls att det är något jidder. Men däremot så det finns ju en anledning till att jag aldrig har legat på en massa eller en salla produktion någonsin liksom.
Vad tycker du är bra idag i svensk hiphop?
Jag skulle nog säga att det finns... Jag gillar G. Dixon, en kille som är på väg.
Okay.
Jag gillar en kille som heter Keia. Jag gillar en kille som heter... Danny M tycker jag är rätt duktig. Det är mycket för att jag tycker att han är väldigt så här produktiv och väldigt så här grym i studion. Abidaz tycker jag är väldigt duktig. Sen har jag det finns en grupp som heter TNT från Göteborg som jag har börjat få upp ögonen för lite som är väldigt grymma sådär. Så det finns lite grejer som jag gillar. Men sen å andra sidan så måste jag väl också poängtera att jag lyssnar inte så mycket på hiphop överhuvudtaget.
Är det inga tjejer du gillar?
Nej, inte alls. Faktiskt. Sen du vet, och det här ska man ju ta på fel sätt. För jag är inte alls, jag har emot kvinnor. Jag tycker kvinnor är guds skapelse liksom. Att det är skit, de är skitbra liksom. Men tyvärr så känner inte jag att någon brud har levererat så jävla heta grejer liksom. Så att jag bara blåser av stolen, det har jag inte hört tyvärr alltså.
Då kan jag återigen rekommendera att du kollar på Ladies First grejen med Linda Pira. Så kanske, för där får du ju liksom 10 stycken.
På ja, jag vet, men det är det som, då blir det ju bara jobbigt liksom.
Vi får se. Då går vi vidare.
Yes.
Vad har du för planer framför dig?
Mina planer just nu är att först och främst att lansera boken. Och sen vill jag börja, som sagt, jag vill börja spela in ett nytt album. Och jag känner så här, jag har fått några så här, jag vill bara göra så här feta låtar nu. Alltså. Jag är så här skittrött på så här, och vara känslosam och prata om mitt liv och så här, som alla hyllar mig för nu. Nu kommer jag nu liksom bryta den barriären och komma ut med en så här Niggas in Paris låt liksom. Det blir mer, alltså du vet, jag vill gå loss lite på beatsen och du vet, bansa huvudet lite mer i studion och kanske dricka ett par bira mer när jag spelar in än vad jag gjort tidigare liksom. Istället för att sitta med ett tänt ljus i en mörk hörna i mikrummet liksom. Så det är väl det, och sen vill jag faktiskt starta ett eget skivbolag alltså. Och det håller jag på och försöker börja göra nu.
Vad ska du göra då?
Jag skulle vilja starta en label där man kanske inte är så här, där man inte pushar så mycket för själva labeln, utan man pushar mer för själva artisterna på labeln liksom. Utan att man inte en sån här typ att man ska gå och göra en posse, du vet, skivbolag där du har liksom tröjor och t-shirtar och ska marknadsföra det överallt och det ska komma skyltar innan videos och bam, den här labeln och liksom, utan mer så här ett ställe där man släpper väldigt bra musik och försöker att tänka på kvaliteten istället för kvantiteten.
Dissar du Redline nu igen eller?
Nej, verkligen inte. Men samtidigt så det är inte bara de som marknadsför sin label, det är rätt många som gör det liksom. Och jag känner att jag skulle vilja ha ett ställe där man faktiskt fokuserar på musiken och att man ser till att kvaliteten på musiken är det viktigaste och prioritet nummer ett. Och prioritet nummer två är musikerna liksom, och artisterna, och inte försöka tänka på så här, nu kommer Ken Ring och hans 100 hundar liksom, utan det ska mer vara att här kommer 5 stycken riktigt grymma snubbar och sen ett halvår senare, oj shit, de är backade av Ken också. För det, mer så.
Och när får vi se det?
Det kommer nog hända innan året är slut. Redan nu så sitter jag i förhandlingar med 2 stora label som har öppnat en underlabel under dem.
Vad fan, lycka till med det då.
Tack så mycket.
Vad har du med för planer?
Jag måste bli klar med den här jävla ljudboken. Det är typ tråkigaste jobbet jag har gjort i typ på fett många år.
Han menar inte.
Nej, men det tycker han också. Liksom. Ja, så okay. Det är inte bara jag som tycker det.
Nej, jag förstår.
Men just nu så vill jag ju så här fokusera på att försöka sälja böcker. Liksom. Alltså, jag vill gärna att mycket folk läser den här boken. Och inte bara för pengar, utan jag vill även så här att... Jag vill att många... det viktigaste för mig är att mina fans i alla fall, alla som gillar min musik, läser den här boken och får en ärlig bild av mig liksom, och vem jag är faktiskt. För det tror jag kommer fram väldigt tydligt jämfört med alla intervjuer och skivor som har släppts. Liksom.
Hur skulle du beskriva mediebilden av dig?
Alltså en galen halvpundare som alltid är helt bäng i huvud liksom, och säger vad han vill och säger vad han tycker. Det är väl typ så alla tänker. Liksom.
Och på vilket sätt kommer de att få en ny bild när de har läst boken?
Alltså, ni kommer att få att det kanske finns någon typ av intelligens bakom alltihop också. Liksom. Och jag hoppas också att många kan se den här, se den drivna människan som jag faktiskt är. Alltså, jag är ofta en människa som styr upp mina grejer själv liksom, och jobbar jävligt hårt liksom. Vi gör videos själva, vi fixar mixar själva, mastering. Det är inte som andra artister som bara lämnar över 10 demos och sen så 2 månader senare så är allt klart. Utan vi gör hårdjobbet själv, och jag tror att det är viktigt att många människor också ser den här liksom drivande människan. För jag är inte bara den här killen som kommer med lite flummiga texter då och då och bara sitter i en soffa och bara klappar mig på magen, utan jag jobbar jävligt hårt liksom för det jag gör, och jag hoppas att det kan komma igenom också.
I boken så, det har ju blivit omskriven om, så pratar du liksom om att skaffa kontakter i USA genom att deala till dem liksom. Mm. Är det en dröm som du har liksom släppt?
Nej, alltså det hände ju en grej för mig lite senare som gjorde att jag blev nekad att åka in i USA för livstid liksom.
Aha,
och right. Lite där så dog den drömmen lite. När man vet att man aldrig kunde åka in i landet överhuvudtaget liksom. Så dog den drömmen lite.
Fan, jag blir väldigt sugen på att läsa boken. Du har ju fått kritik med jämna mellanrum för olika grejer. Finns det saker som du ångrar?
Nej, alltså jag ångrar väl vissa saker som jag har gjort mot familjen. Liksom. Det ångrar jag. Det finns stunder när jag har valt droger och karriär framför ungarna liksom. Och det ångrar jag grovt. Men av så små grejer som har stått i kvällstidningen, skit, det är bara roligt liksom.
Mm. Homofobi, störta kungahuset, våldta Madeleine. Det är inget av det där ångrar.
Nej. Alltså du vet, saken är, okej, om man liksom ska breaka ner det. Kungahusgrejen, det var en låt. Den låten ångrar jag inte liksom. Det var en metaforisk låt, ingen som, jag vet inte hur många jag har sagt det, men det för mig var inte någonting som jag ångrar. Volta Madeleine, nej, alltså i sammanhanget, Volta Madeleine, tar kungens pengar, ger tillbaka dem till er för skattebetalare, ser mig som en talare. Det, ser man helheten i det så nej. Och sen homofobi, där är ju bara journalisten som försöker hitta pluspoäng och sina chefer liksom, det är inte mycket mer än så. Jag känner en massa gay folk. Jag har absolut ingenting emot homosexuella liksom. Och aldrig haft det heller liksom. Så det är mer en snedvriden bild som journalister gärna gillar att spinna på liksom.
Och du är inte antisemit heller då?
Nej, verkligen inte alltså. Nej, det är det som är, det är ju media liksom. Det är ju medias sätt att sälja lösnummer, och då får de fortsätta med det. Sådana grejer rör inte mig så mycket i ryggen alltså. Alltså det är så här, mina polare, min familj och de som är nära mig, de vet vem jag är, de vet vad jag står för. De vet att jag inte hatar någon människa i hela världen liksom. Och jag tycker inte någon människa är mindre värd för att den är av sexuell läggning eller härkomst eller vad den är liksom. Så att det, för mig är det bara brush it off the shoulder och gå vidare liksom.
Har du bra självförtroende?
Rätt bra, jag tror det funkar liksom. Jag tror min familj skulle nog mer säga att jag är så här, typ att jag tror att jag är tuff, att det går bra för mig liksom. Så där. De tycker jag är rätt töntig liksom. Och så här, de är så här, fan, väx upp nu liksom. Nu är det dags att skaffa ett vanligt jobb liksom. Men ja, men jag är rätt så här, jag tror på mig själv och jag försöker kriga på. Jag försöker inte låta någonting stå i vägen, utan jag krigar på, tuffa på mitt lilla räls liksom. Och det verkar funka.
Tror du på Gud?
Ja, det gör.
Varför det?
Det hände en grej för mig som också stod boken så här en gång i tiden i... Och sen dess har jag behållit min tro. Sen är inte jag så mycket för den här, jag tror inte så mycket på kyrkans uppbyggnad och hur de har tagit mark i världen liksom. Jag tror inte så mycket på det. Jag tror inte heller på att hela Kenya vallfärdar till kyrkan med sina sista kronor och lägger i en kollekt för att få blessings av Gud liksom. Jag tror inte på det där. Men däremot så tror jag på Gud. Jag tror att det finns någonting större än det vi ser med våra egna ögon. Och jag tror ofta att det handlar om karma liksom, att man ska göra mer rätt än att göra fel i livet, för då på något sätt hamnar man i himlen. Sen vad himlen är, det är inte riktigt säker på, men jag tror på Gud i alla fall.
Ligger du på plus?
Ja, jag börjar närma mig i alla fall. Jag, så här, jag tror jag ligger på så här, jag tror jag sviktar på typ 45 kanske någonting. Så det, snart kommer man över 50, sen blir allt plus liksom.
Vad skönt, antar jag.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Alltså, rekommendera folk att öppna upp hjärnorna för fan alltså. Se saker för vad de är, och, eller se saker för vad de kan vara också liksom. Utan se inte bara en penna och tänk en penna, utan se en penna och tänk att du kan skriva skrift med den här pennan, att du kan vässa den och att du kan tillverka den, och du kan lägga en logo på den, och du kan ändra färg på den, och du kan liksom, du vet, du måste se utanför boxen, du vet. Om alla människor skulle öppna upp sina hjärnor lite och öppna upp sina ögon, så tror jag att världen skulle bli en bättre plats.
Vem tycker att jag ska intervjua i varvet?
Jag skulle nog säga att du skulle intervjua en kille som jag kallar Mr. B. Alltså, men han kommer nog aldrig få tag i.
Ja, okej.
Okay. Yeah.
Vem är det?
Det är en snubbe vad som jag känner.
Okej. Okay.
Yes.
Tack för idag då.
Tack själv.
Ken Ring, kära ni. Och jag har som sagt före intervjun läst mer i boken vid det här laget, och nu vet jag till exempel varför Ken inte får resa in i USA och vad beefen med Petter rör sig om i grunden. Och även om boken är första sides stoff för kvällstidningarna, så ska man också komma ihåg att det är en bra bok. Den är väldigt läsvärd, och jag tror att den kommer nå väldigt många människor som kanske inte läser i vanliga fall. Så att det är spännande på det viset. Och ja, det var väl ungefär vad jag hade att berätta. Jag heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om en vecka eller på onsdag i Värvet International. Missa inte den fina, fina podcasten också. Puss och kram, hej!
Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.